Helige Ande, kom. Herre, vi ber för vår stad idag. Vi ber om ditt rike, Herre. Gud, du är en Gud som är full av nåd och barmhärtighet. Vi ber om förbarmare över Motala. Vi ber om välsignelse över hela din kropp, för varje församling i Motala just denna stund. Att vi står tillsammans för dig, Jesus. I Jesu namn. Amen. Under några söndagar så finns vi i apostlagärningarna. Vi ser på de första kristna och apostlagärningarnas andra kapitel som så vackert beskriver församlingslivet i den första församlingen. Och det står bland annat så här i den 42 versen 2, apostlagärningarna 2:42, att de höll troget fast. De höll troget fast vid bönerna, står det. Och vi ser när vi läser i apostlagärningarna att apostlarna, de går före och de modellerar för denna unga kyrka. Och när de undervisar om bön så är det att de undervisar utifrån sin erfarenhet av att ha varit med Jesus. Det säger någonting mycket viktigt om faktiskt, för det handlar om att vara en andlig ledare. En andlig ledare är först och främst en bedjare. En bedjare som känner Faderns hjärta. Vad ska en kyrka be om? När jag jobbade med texten så blev det så starkt för mig att när det är liv genom anden blir en kyrka bedjande. När det är liv genom anden i församlingen så blir en kyrka bedjande. Det vi läser om i apostlagärningarna, den helige andes verk, det beror på att de troende bad. Det är bön som förändrar. Det som sker i den andliga världen påverkar den fysiska världen. Och det som förändrar den andliga världen, det är bön. Det ska jag predika om idag. Vad ska en kyrka be om? Och vi går till den här texten som vi fick höra Dilson läsa. Därför att där så kommer vi in i det som är församlingens böneliv. Den första församlingens böneliv. Vad bad de om? Och hur bad de? Någonting första då. De bad om frimodighet. Att predika evangeliet. Att be om frimodighet. Och nu, Herre, apostlarna 4:29. Se hur de hotar oss. Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord. Att aldrig backa från evangeliet. Det är en bön. Att aldrig backa från evangeliet. Orsaken till situationen, vi får backa lite i det fjärde kapitlet, så är det så att Petrus och Johannes har ställts inför stora rådet, judarnas stora råd, av en orsak. De har förkunnat i Jesu namn genom att bota en lam. Och det, förkunnelsen om Jesus väcker alltid reaktion. Och de förkunnar om Jesus genom att bota en lam. Och det görs ett försök att tysta ner församlingen. Det står så här, texten kommer också, det fjärde kapitlet, vers 17-18. För att det inte ska sprida sig ännu mer bland folket bör vi varna dem så att de aldrig mer talar till någon människa i det namnet. Ska man läsa? De kallade in dem och förbjöd dem att alls tala eller undervisa i Jesu namn. Vad gör den här situationen med församlingens bön? De ber inte om att det ska vara riskfritt att följa Jesus. De ber inte om bekvämlighet. De ber inte, Herre, ta bort dessa onda. Gör det lätt att vara kyrka. Vad ber de om? Frimodighet. Frimodighet. Det är omöjligt att vara tyst. Petrus, han säger så här till dessa. Han säger så här, vi kan för vår del inte hålla tyst. Vem kan inte hålla tyst? Den som är övertygad. Jesus är vägen, sanningen och livet. Det säger han om sig själv. Den som är övertygad om Jesus. En kyrka som är övertygad om Jesus kan inte hålla tyst. Vi kan inte backa från evangeliet. Vi får inte hålla tyst. Om en kyrka håller tyst, vem vittnar då om syndernas förlåtelse? Vem vittnar då om syndernas förlåtelse? Förra helgen så var jag med några stycken i Nynäshamn. En vacker stad. Det påminner mycket om min hemstad Oskarshamn. Vackert vid havet. Men det smärtar mig att i denna stad på 30 000 invånare finns det en pastor på 40%. Det fanns bibeltrogna präster fyllda av heliga ande som man gjorde sig av med. Jag förstår också att bakgrunden där är splittring och oförsonlighet. Och du har två små, en liten frikyrka på 4 medlemmar. Ekumeniakyrkan. Du har en pingstförsamling kanske på 35 medlemmar. Och en EFK-församling på 30 medlemmar. Det är Sverige 2018. Det är Stockholm. När vi kommer dit, och jag ska berätta lite mer senare i predikan, så när vi kommer dit, denna gamla kapell från sekelskiftet, ja inte 2000 utan år 1900, så sitter en man utanför och pratar med David. David är ordförande i församlingen. De håller på att renovera sin kyrka. Så sitter en man i 60-årsåldern där, och jag ser att de har ett väldigt intensivt samtal. Man samtalar om Jesus. Det är så vackert. Och vi går in. Och så har vi några samlingar. Vi undervisar om att berätta de goda nyheterna. Och så undervisar jag om bön. Och mitt i samlingen så kommer Timo in. Han är kock. Och han sitter i samlingen när vi undervisar om bön. Och det är längtan i denna lilla grupp av människor. Och så mitt i samlingen här, när teamet går och ber för människor, så kommer tårarna på Timo. Och vi får be med honom. Nynäshamn. Och han ber så här. Jesus, jag behöver dig. Vilken vacker bön. Jag behöver verkligen dig. 20 minuter senare, han sitter och äter soppa tillsammans med den lilla församlingen. Och jag ser direkt, du är hemma. Du är hemma. En kyrka ska be om frimodighet att predika evangeliet. En frimodighet att ägna sig åt Jesus. Att ägna sig åt Jesus. Om vi går tillbaka till texten i Apostlagärningarna, så vi möter ju en kyrka i det andra kapitlet som där lovprisningen är tydlig. Av Jesus. Och man kan läsa att de kommer samman i jublande, uppriktig glädje. Det är ingen tyst kyrka. Det är ingen tyst kyrka om Jesus. När vi älskar Jesus, vill vi tillbe honom. När vi älskar Jesus, vi vill berätta om honom. Apostlagärningarnas 4 kapitel vers 12. Petrus säger, hos ingen annan finns frälsningen. Och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. Det här är en liten grupp troende. Det dominerande, det är judendom. Det bryter jag och bänder ganska så kraftfullt. För evangeliet om Jesus förkunnas. Den stora kontrasten är ju den helige andes liv i denna lilla unga kyrka. För det fanns inte i det religiösa. Det fanns inte liv i den helige ande. Därför blev det sån oerhörd kontrast. Sverige 2018, den kristna kyrkan är liten. Den är liten. Men namnet Jesus är lika relevant. Det finns inget annat namn under himlen genom vilket vi blir frälsta. Jag fick en fråga. Ofta när jag skriver predikningar så kommer det folk skriver, det kommer en fråga. En ödmjuk fråga. Hej, en ödmjuk fråga. Om man ber, om man helt plötsligt känner sig väldigt glad. Om man börjar be tungor, har man fått en nådegåva då? Har man blivit döpt i den helige ande? Wow, vackert. Personen finns i ett sammanhang, en plats där det inte finns någon levande församling. Och så blir Jesus relevant för att hon hade fått ett vittnesbörd av en annan kvinna som kände Jesus. Wow. Det är vackert. Vad ska en kyrka be om? Om frimodighet. Det finns stora församlingar i Sverige. Faktiskt med så mycket verksamhet. Mycket relevant verksamhet. Men där det inte finns vittnesbörd om vad Jesus gör. Det man talar är allting annat än det underbara namnet Jesus. Be om frimodighet. Vad bad de mer om? Jo, de bad om Guds rike. Kom. Tillbaka till texten Apostlagärningarna 4. Bara att de skulle ha frimodighet och förkunna evangeliet. Genom att du, säger de till Gud. Genom att du räcker ut din hand. Och låter helande tecken under ske. Genom din helige tjänares Jesu namn. En kyrka som alltid ber om anden. Det är vad det handlar om. En kyrka som alltid ber om anden. Det går inte att vara kyrka utan helig ande, det vet vi, eller hur? För församlingen på pingstdagen är ett verk av den helige ande. Och en församling i vår tid, oavsett om den finns på Båla i Bangladesh, i New York eller Motala, ett verk av den helige ande. Det som hände på pingstdagen var att himlen berörde jorden. När Guds ande kom över lärjungarna. På det sätt som den heliga ande hade varit över Jesus då han gick runt och gjorde gott, kan man läsa. Förlät synder och botade sjuka och mintet gjorde djävulens gärningar. Så var den helige ande över de troende. Och ett utmärkande för den unga kyrkans liv, det var Jesus, fortsätt gör dina gärningar. Apostlagärningar är ett svårt ord. Ja. Egentligen så är det fel att säga apostlagärningarna. The book of Acts, alltså boken om gärningarna. Vems gärningar då? Jo, Jesu gärningar. Genom apostlarna, genom lärjungarna. Hur kunde det ske, vi läser om? Jo, det var liv genom anden. När den heliga ande uppfyllde dem på pingstdagen så var det inte bara en bekräftelse att det vittnade på insidan. Jo, de blev döpta i helig ande och eld. Där Johannes döparen sagt om Jesus. Han ska döpa i helig ande och eld. När de väntar på pingstdagen, man kan läsa om det i Apostlarnas första kapitel. Vad gör de? Jo, de ber. Lärjungarna ber. De är 120 som ber. Vad ber de om? Jag tror de bad om en sak egentligen. De bad helige ande. Sänd din helige ande. För där Jesus sagt, ni ska vänta här. Och den helige ande ska komma över det. Så de bad om anden. Jag hörde en teolog säga så här, det som möjliggjorde pingstdagen, det var att de bad, helig ande kom, och så satt man inga villkor. Man satte inga villkor. Helige ande kom. För några år sedan så var vi några pastorer som gjorde en pastorsresa till Paris. Ett utbyte mellan baptistiska federationen i Frankrike och Sverige. Och vi besökte växande församlingar i Parisområdet. Mycket spännande. Vi kom till en församling i de judiska kvarteren. Där Gilles är pastor. Han lät och såg ut som Mr. Bean. Och när han skulle berätta, och den här kyrkan, det hade varit ett kloster. Och vi befann oss åt mat nere där man hade haft döda kroppar. Men det var inte död i den här kyrkan, det var liv. Och Gilles berättar om hur församlingen fungerar. När han kom som pastor dit 10 år, 15 år tidigare, så var man 13 medlemmar. Nu är man cirka 400. Man döper människor varje söndag. Det är vittnesbörd om hur den heliga ande leder människor till lokalen. Hur den heliga ande leder människor att gå av vid rätt tunnelbanestation. Och jag var intresserad, vad har ni för strategi? Hur gör ni det här? Och svaret vi får är helig ande. Om det blir kriminella frälsta, så blir det advokater frälsta, åklagare frälsta, domare frälsta. Wow. En kyrka som alltid ber om anden. En bön om Guds rike. Vad som är slående när vi läser om deras bön, så är det inte en bön för deras egen säkerhet, deras egen bekvämlighet, utan man ber. Gud, låt ditt rike komma. Man ber för sin omgivning. Man ber inte för sin egen skull. När Jesus lärde lärjungarna att be, för det är det som präglade bönelivet, så var fokus, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Man bad inte om frid. Därför man ägde frid. Jesus är vår frid. En kyrka ska alltid be om människors frälsning. Det måste vara en kyrkas primära kallelse. Någon har sagt så här, en församling på en ort är en himmelens port. En himmelens port. Det som gör att en stad förvandlas, det som förvandlar en nation, det att det är en himmelens port som blir öppen mer och mer, därför att Guds folk ber. Vi har regeringskris, eller hur? Vilken regering får vi? Sverige behöver bedjare. Kallelsen för en lokal församling är att stå i gapet för sin stad och be. Johannes evangeliet, Jesus säger inför sin korsdöd: nu går en dom över denna värld. Halleluja. Nu ska denna världens furste kastas ut. Och när jag blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Det var Jesu död på korset handlar om. Men det innebär också när Jesus blir upphöjd i en stad, på en plats, i en nation, så drar han människor till sig. Vi ska inte be för vår egen skull. Du ska inte be för din egen skull, du ska be för världens skull. Någonting sist då. De bad om frimodighet, de bad om Guds rike. Och de bad uthålligt. Be uthålligt tills allt är klart. När de hade bett, står det, skakades platsen där de var samlade och det uppfylldes alla av den helige ande och förkunnade Guds ord med frimodighet. De bad i Jesu namn. Namnet Jesus är ingen religiös avslutning på en bön. Namnet Jesus är det namn som är över alla andra namn. Det är namnet Jesus som ger bön verkan. Den unga kyrkan stod inför stora utmaningar. Ni får inte tala i det här namnet. Aldrig mer. Men de bad. Varför då? Jo, de visste vem Jesus var. Han är Herre. Och de bad uthålligt med tillit till honom. Vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, har Jesus sagt. Johannes 14. För att fadern ska bli förhärligad i sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Det som växte fram i det dåvarande romarriket, denna lilla oansenliga skara av lärjungar som bara växte och växte och växte och växte. Orsaken till framväxten var att verket var inte av denna värld utan av himlen. Den kristna församlingen är inte av den här världen. Den är av himlen. När vi ber ska vi göra det frimodigt. Vi ska be stora böner. Be stora böner. I Jesu namn. Jag berättar lite om Nynäshamn. Alltså, det är fantastiskt att få upptäcka hur Gud kan sammanföra och leda. Vi kommer dit och berättar David som är ordförande, pastors son. I februari när vi fick kontakt, när jag skrivit till honom, för han hade varit på mig. Kan inte komma med något team till vår kyrka? Och åren hade gått och så skriver jag. Just i den sekunden när jag skriver så vill han ge upp. Vi slutar. Vi lägger ner församlingen. Vi orkar inte längre. Då skriver jag. Han har ställt skillnad. Vad gör det för skillnad? Vem är det som talar in sånt? Jävlar. De bad i Jesu namn och de bad endräktigt, vilket ord. Endräktigt. I enhet. Och vi backar i Apostlagärningarnas 4:e kapitel. När församlingen får höra om ni får inte tala i det namnet, så står det. När de hörde det ropar de tillsammans till Gud. Och bad. En församling ska vara en himmelens port. Det är fantastiskt, men också någonting vi måste ta i beaktande. Det som gör församlingen till en himmelens port är att vi ber. Att vi ber. Det skulle kunna vara en himmelens port över hela Sverige om allt Guds folk bad. Varför ber vi inte då? Det är kamp. Det är andlig kamp. Tänk en kyrka på 800 medlemmar som samlar 10 personer till bön och så har man en konsert och då är det fullsatt. Varför är det så enkelt att ha en konsert? Det är ingen kamp där. Det är kamp i bönen. En text som blev stark för mig, jag vill ta med till den, det är Matteus 26. Det är Jesus som ber i ett Getsemane och han ber själv. Han ber, hans lärjungar som varit med honom, de sover. Och Jesus står inför det han ska göra. Och han ber till fadern, om det är möjligt, låt denna kalk gå förbi mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Vilken bön. Jesus visste ju vad som väntade. Och så har vi lärjungarna som sover. Ja, vi ska be med dig Jesus, vi är med. Och så sover de. Det står så här i Matteus 26, vers 40. Han kom tillbaka till lärjungarna och fann att de sov. Då sa han till Petrus, så ni kunde inte vaka en enda timme med mig. Vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig men köttet är svagt. Det är en kamp. Och nu vet du en kamp, då vet du att det finns en seger. Be. Du har fått hjälparen den helige ande så du kan be. Du har tillträde inför Gud, alltså i tronrummet inför Gud. Med din bön. Jag ska avsluta med en berättelse från Norge. Kristiansand. Det finns en pingstförsamling där som de har ett stort campus, ett helt kvarter. De har byggt för cirka 700 miljoner svenska kronor. Inte för sin egen skull utan för att betjäna staden. En stad på cirka 75 000 invånare kanske. Man betjänar ett antal tusen människor. Och det reser folk dit ifrån olika delar av Europa. Man är nyfiken. Hur fick ni tag på de här pengarna? Hur gör ni? Öyvind Wallvik, han är pastor. Han sa till en god vän till mig som var därifrån en församling i Sverige. Om ni vill se vad vi gör, kom på onsdagar. Kom inte på helgen, kom på onsdagar. Kom på vår bönesamling. Där avgörs allt. Vad ska en kyrka be om? De första kristna har svarat oss. Vi ska be om frimodighet. Att förkunna evangeliet. Då syftar jag inte bara på att det ska predikas från en plattform utan varje troende är ett vittne om Jesus. Be om hans rike och be uthålligt. Det står en text i Habakkuk i Gamla testamentet att jorden ska fyllas av kunskap om Herrens härlighet så som vattnet täcker havets djup. Människan skapades en gång och bar Guds härlighet. Församlingen bär Guds härlighet. Vi ska be. Vi ska be. I Jesu namn. Amen.